Du lyssnar på Silbaronen av Anna Irén, uppläst av mig, Maria Lyckov. Stegen på stengolvet i korridoren kom närmare. Om han inte skyndade sig upp skulle kvastskaftet slå hårt på hans tunna ben som redan var blå och ömma. Han kände med handen över baken och längs med lårens baksida. Piskrappen från rottningen hade skurit sig djupt in i hans tunna hud. Han lyssnade. Spände kroppen i en båge. Det fanns ingenstans att ta vägen. Tårar trängde upp i hans ögon. Torra tårar, som om vätskan i hans inre tagit slut. De äldre eleverna skulle likt hyenor på savannen känna doften av hans svaga, sargade kropp och passera förbi de andra förstaårspojkarna i sovsalen. Den här gången var det hans tur. Idag fyllde han 7 år, men det var det ingen här som visste. Han saknade sin mors mjuka famn. 1. Mary Blake lutade sig ut från balkongen, inte långt ut, bara så att hon kunde se ner på bryggan utan att själv bli sedd. Hennes hår var perfekt. Som slät och vit sockervadd låg det likt en gloria runt hennes huvud. När hon för länge sedan flyttat in i köpmanshuset vid Smögens hamninlopp hade det legat skymt av familjen Perssons hus, som numera var café och kallades Skäret. För att ge plats åt den nya Smögenbryggan hade grannhuset rullats in på land från det skär som det en gång var byggt på. Detta hade skett någon gång i slutet av 50-talet. Hon mindes inte så noga. Fru Persson, hennes dotter, hade den förmiddagen suttit kvar på verandan och druckit sitt 11-kaffe som de alltid brukade göra, medan ångbåtarna från Göteborg la till vid kajen nedanför. Familjen Blake hade med återhållsam förnöjsamhet sett det ske. Efter flytten av Skäret fick deras köpmanshus äntligen den rätta platsen. Deras hus var trots allt bryggans vackraste och ståtligaste byggnad. Både fru Persson och hennes dotter var bortgångna nu, men det fanns visst ett barnbarn till fru Perssons son kvar i Göteborg någonstans. Hon vinkade till Hugo, som stod ute på en av pontonbryggorna och släppte av morgonens första sällskap från ribbåten. Precis som sin far och hans far och hennes make och hans far, den mäktige silbaronen på Smögen, var han en entreprenör. Ett litet leende spred sig över hennes läppar. Nu för tiden var det bara Hugo som fick hennes anletsdrag att lätta. Samtidigt som Hugo var driftig, påhittig och en flickcharmör av rang, så var han fortfarande en liten valp. En valp som på sitt surfiga och sportiga sätt tjänade pengar. Dessutom på en business han själv ansåg vara den roligaste man kunde ägna sig åt, nämligen att köra i mellan 40 och 60 knop mellan kobbar och skär med racersnabba båtar. När han kommit till henne i våras och frågat om han fick låna pengar för att starta upp sin verksamhet, hade hon berättat för honom att det var hennes make, James den yngre, han skulle tala med. Och det hade han gjort. Efteråt hade han slokörad kommit tillbaka till henne och sagt att hans farfars far hade sagt nej från sjukhussängen. Och där hade Hugos affärsidé med att köra turister i ribbåt kunnat vara över om inte hennes maka hade gått bort natten till midsommarafton. Lugnt och stilla hade han somnat in, och tidigt på morgonen hade hemtjänstens personal vid nattbesöket hittat honom i sängen. Visserligen hade bouppteckningen och planeringen inför begravningen tagit en del tid, men redan på måndagen efter midsommarhelgen hade hon sett till att föra över en summa pengar till Hugo från sina egna besparingar. För det var inte avsaknaden av pengar som gjort att hennes make nekat honom. Nej, det var viljan att behålla makten. Den lilla makt han fortfarande haft kvar sedan han blivit fånge i sin höj- och sänkbara säng. Mary hade tidigt lärt sig att hon förväntades följa sin makes ord i huset. Han hade aldrig höjt rösten åt henne, aldrig varit fysisk mot henne, men på andra sätt hade han låtit henne förstå att det var hans ord som var lag. En lag som hon gjort bäst i att följa. Men Hugos dröm hade varit här och nu, denna sommar. Han hade levt hela sitt unga liv som om allt var precis bara här och nu. Kanske var det därför han klarat visst.